Nej, vi bodde i Timrå i Västernorrland. Det var alltid lite spännande sådär när man visste att pastorn hade semester på måndagen efter sista söndagen på försommaren där. För då undrar man hur länge han skulle predika. Det var han ofta väldigt trött. Och jag kommer ihåg en gång när han predikade väldigt kort tid och så kommer vaktmästaren ut med kollekten efteråt och så tittar han på mig och säger så här: idag predikar han bara 7 minuter. Så. Och så gick man därifrån då. Och det var lite speciellt. Och det där tänkte jag på nu, därför att jag kanske skulle hålla på bara 7 minuter. Men jag ska göra grundligt besvikna. Det här blir inte bara 7 minuter. Jag ska ge er någonting att fundera på. Därför att vi ska läsa en bibeltext som är jätteintressant. Och hela det kapitlet som vi ska vistas i skulle jag vilja att ni läser över sommaren och funderar över. Matteus 13. Matteus kapitel 13. Och det är ett kapitel med massa liknelser som Jesus använde. Och vi ska börja 24 versen och läsa en av de liknelserna. Och så ska vi också läsa när Jesus ger tolkningen av den liknelsen. Och det kommer strax då. Men vi börjar i vers 24 och läser. Och där är Jesus som talar. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: en ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans till skörden, fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Och så läser vi Jesu tolkning och den kommer i 36 versen och fram till vers 43. Och det står det: sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar gick då fram till honom och sa det: förklara för oss liknelsen om ogräset i åken. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åken, det är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron, att höra med. Amen. Låt oss stilla oss någon liten minut inför Herren. Jesus, Guds son, tack för bibelordet vi har läst. Det här tillhör, vet du, de svårare delarna av skriften att förstå. Jag ber dig att du ska hjälpa oss, Herre. Och jag ber dig att ditt ord ska verka på våra hjärtan under den här sommaren. Jag tackar dig för att vi har fått studera så mycket av ditt ord under det här året. Men nu ber jag, Jesus, att du ska ge liv åt ditt ord. Och att du ska ingjuta, Herre, eld och kraft och ande i allt vi har lärt oss. Så att det inte är döda teorier utan att det är ett verksamt och levande ord som visar sin kraft bland oss som tror. Och jag ber om samma sak för det här som vi har läst nu. Låt det här, om vi kan förstå det på rätt sätt, få verka i våra liv, våra hjärtan. Välsigna den här stunden i Jesu namn. Amen. Jag tycker att det här vi har läst är bland det svåraste som finns att förstå. Faktiskt, även om Jesus försöker förklara det för oss. Och det finns mycket sånt i Jesu liknelser som inte är enkelt att begripa. Och då kan man lätt dra förhastade slutsatser. När vi ska förstå Guds rike så kan vi inte bara gå på den här liknelsen. Jesus ger så många liknelser. Egentligen skulle man behöva kunna allting. Och ha framförallt då de liknelser som finns i det här kapitlet på något sätt koncentrerade till varandra. Och man ska kunna förstå vad det handlar om. Jesus ger oss 7 eller 8 stycken liknelser i det här kapitlet som handlar om Guds rike. Och det beror på hur man räknar. Men det är liknelsen om såningsmannen. Det är det första som kommer. Sen kommer liknelsen om ogräset. Det var den du precis läste. Därefter kommer liknelsen om senapskornet. Om surdegen. Och sen har vi en liknelse om skatten och pärlan. I vissa översättningar så har man slagit isär och det till 2 olika liknelser. Och sen om ett fisknät. Och sen ger han oss 2 förklaringar till de här liknelserna. Han förklarar liknelsen om såningsmannen. Och sen förklarar han om ogräset som vi precis har läst. De här liknelserna skulle jag vilja att du tar med dig hem och läser över sommaren. Så att vi kan försöka smälta dem på något vis. Vad Guds rike är och vad det är som styr det som händer i Guds rike. För det är det Jesus försöker förklara för oss. Det luriga när Jesus talar i liknelse, det är att han, om man läser det här kapitlet, så ser man att han säger att han förklarar i liknelser för att folk inte ska förstå. Faktiskt. På ett ställe säger han det. Han säger i vers 13, jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra och förstå. Så att på ett sätt så talade Jesus om liknelser för att dölja vissa av Guds rikes hemligheter för människor. Men när han hade sina lärjungar för sig själv, då förklarade han de här hemligheterna. Så att liknelsernas, det fanns 2 sidor av det. Dels var det, vissa saker var som pärlor. De skulle inte kastas i svinen, så människor som inte förstod dem. Men han var också mån om att hans egna lärjungar skulle begripa vad han pratade om. Därför förklarade han också sina liknelser. Det här är alltså 2 sidor av samma mynt. Och det ska man ha med sig. Så när Jesus försökte förklara så använde han ofta liknelser. Både för att dölja Guds rikes hemligheter men också för att avslöja dem. Och huvudämnet för alla liknelserna i kapitel 13 är just Guds rike. Och det var det som Jesus alltid predikade om. Vad är det som gäller i Guds rike? Vad är Guds rike? Vilka lagar och regler finns i Guds rike? Guds rike är ju ett sammanhang där Gud styr, va? Där Jesus är kung. Hur kommer man in i Guds rike? Hur ska man leva för att vara kvar i Guds rike? Och kan man ramla ur det? Det var det här som Jesus undervisar om hela tiden. Guds rike, himmelriket eller bara riket. Va? Ska vi förstå det här så bör man läsa allt som Jesus säger om det. Det är omöjligt att göra en sån här stund. Men av någon anledning har jag känt mig dragen till just liknelsen om ogräset här. Och ska försöka bena ut lite grann vad det handlar om. När jag gick på bibelskolan för många år sedan så hade jag en lärare som hette Björne Eriksson. Jag vet inte om ni känner till honom. Han är väl kanske inte så aktiv nu längre. Björne var inte alltid alldeles enkel att förstå. Och jag tyckte ibland att han ställde mer frågor än han gav svar. Men han sa en grej som jag haft med mig. Och han försökte skoja till det lite. Jag tycker att det är ganska roligt det jag ska säga nu. Men det kanske bara jag som skrattar åt. Han sa så här. Bilder får icke pressas, däremot byxor och blommor, sa han. Och när Jesus har liknelser som han använder, bilder för att förklara andliga verkligheter, då ska man ta dem för vad de är och inte pressa dem för långt åt olika håll. För då kan man hamna i väldigt absurda slutsatser. Där hade Björne rätt. Sen vet jag inte om det var så mycket annat som... Jo, det var mycket annat han sa som var bra också. Men det här är det jag kommer ihåg. Bilder får icke pressas, däremot byxor och blommor. Och nu ska vi försöka förstå liknelsen om ogräset här. Jesus berättar alltså om en åker där någon sår god säd. Sen kommer en ovän och sår dålig säd. Det här börjar växa upp tillsammans. Folk ser, oj, här är vi en massa ogräs i rabatterna, hur ska vi göra? Vi måste rensa bort det. Nej, säger den här mannen då, då kan ni rycka upp vetet tillsammans. Och så får det här växa fram till skördetiden då det ska ske en separation. Och man ska bärga in skörden i ladan och ogräset ska samlas ihop och bindas i knippen och brännas upp. Det är vad Jesus säger om liknelsen. Men för att förstå vad som händer här, det första jag vill göra det är att definiera de här olika sakerna. Om vi tänker oss att vi har en spelplan, vi måste se, vad har vi för olika pjäser? Vad händer i den här berättelsen? Det första är att Jesus berättar om en åker. Och vill se en sån, vi såg fantastiska åkrar, vi var i Runtuna på eftermiddagen och åt middag hos några vänner. Och på vägen därifrån så säger min fru, när det var på vägen dit, vi tittar ut över veteåkrarna eller havre eller vad det var. Nej, det var nog vete tror jag. Det är svårt. Havre och vete är inte riktigt lik varandra. Det här måste ha varit vete eller något sånt där. Det såg ut så i alla fall. Och så säger hon så här, se vilka vackra åkrar. Så att när du ska fundera över den här liknelsen, då ska du se det framför dig. Det är en åker. Men det märkliga är att Jesus använder ibland, eller Bibeln använder åkern ibland som en bild på församlingen. I första Korinthierbrevet 3:9 så sägs att åkern är en bild för församlingen, men så är det inte här. Jesus säger i förklaringen att den här åkern han pratar om nu, det är världen i allmänhet. Det är viktigt att ha med sig, för om vi börjar tolka det här utifrån att åken är församlingen, då kan det bli väldigt, väldigt tokigt. Det kommer du se längre fram här. Men åken är världen. Det finns andra bibeltexter som använder åken som en bild. Men nu ska du se en åker framför dig där det är. Och det är en bild för hela världen. I hela världen så finns det två olika slags säd, säger den här liknelsen. Den talar om den goda säden. Och dessa sägs vara rikets barn. Alltså det är människor som är medborgare i Guds rike. Som har himlen som sitt hemland. Och som har blivit födda på nytt genom Guds ande. Det är den goda säden. De kallas också de rättfärdiga. Och i slutet av Jesu förklaring så säger han att de rättfärdiga ska lysa som solen i sin faders rike. Så att det här är en bild på dig och mig om vi tror på Jesus och har kommit till tro på honom. Då är det meningen att vi ska vara den goda säden i världen. Det talas också om ogräset här. Och det används väldigt skarpa ord. Det talas om ogräset som den ondes barn. Och de beskrivs med två stycken egenskaper. Det första är att de blir andra till fall. Här använder grekiskan ett ord som vi får ordet skandal ifrån, skandalon. Och en bättre översättning borde egentligen vara så här, att allting som förleder i världen är sånt som kan bli andra människor till fall. Grundtextens ord anspelar på något som utlöser en fälla, en snara, något man snavar på. Detta är ondsäd som orsakar andra människors fall. Och som själv också, den andra egenskapen, själv lever i laglöshet. Det är de två beskrivningarna som används av ogräset. Och det här är en bild på människor. Det är människor som förleder andra och det är företeelser i världen som förleder andra. Och som leder till att människor lever anomia, står det i grekiskan, utan lag. Gud har inte gett oss lagen för att lagen ska frälsa oss, för det kan lagen inte göra, för den kommer till korta inför vår mänskliga natur. Men när Gud säger att det finns rätt och fel, då menar han faktiskt det. Vi ska inte ha några andra gudar än honom. Vi ska inte missbruka Herren vår Guds namn och vi ska inte begå äktenskapsbrott, till exempel. Och när det talas om den onda säden här, ogräset, en ondes barn, då är det allt sånt som förleder människor att bryta mot vad Gud har sagt är rätt och fel. Det är vad Jesus förklarar. Sen, mannen som sår god säd i åken är människosonen. Det är människosonen, och människosonen var en titel som Jesus använde väldigt mycket på sig själv. Och den har han hämtat från Daniels bok. Och det är en gudomlig figur som får all makt över himmel och jord av Gud, Fadern. Det är honom själv han talar om. Det är Jesus själv som är den här människosonen som går ut i åken. Och då är det inte församling utan världen. Och sår god säd. Så att när Jesus verkar i världen, då vill han så goda människor överallt. Och det betyder inte att de är goda i sig själva, därför att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men det handlar om att Jesus vill föda många människor på nytt, så att de börjar utstråla Guds godhet där de är. Inte blir andra människor till fall och inte förleder andra och själva inte heller lever i laglöshet. Det blir alltså motsatsen då till det här ogräset. Läser man i början av kapitlet så har Jesus faktiskt en liknelse om såningsmannen där. Han talar om att en såningsman gick ut för att så. Det där är en titel på en bok av Lev Petrus, tror jag också. Och jag tror att Jesus pratar om sig själv där, men det säger han inte rent ut. Men han pratar om det som sås ut där är Guds ordet. Så att här i början av kapitlet så är det en såningsman som sår ut ordet. Och när den hamnar i den goda jorden, då ska det växa upp någonting gott. När vi kommer fram till liknelsen om ogräset, då är den goda säden människor som har förvandlats av Guds ordet. Och som ska växa upp i världen som är åken. Vi ser, bara genom att titta på de här olika sakerna betyder, så tror man att man kan skaffa sig en ganska bra bild över vad Jesus försökt faktiskt behöver säga. När jag läste matematik så lärde jag mig det, att när man definierar saker och ting, vad är ett heltal till exempel? När man väl har bestämt sig för vad ett heltal är, då är det en massa saker sen som trillar ut av det. Man kan dra en massa slutsatser, och det är samma sak här. När vi vet vad Jesus menar med åken, vad han menar med den goda säden, vad han menar med såningsmannen, då kan vi dra slutsatser och då blir de korrekta. När vi definierar saker och ting fel, då kan det bli väldigt konstiga slutsatser. Nu är inte människosonen den enda här som sår. Det finns en till person som springer runt i världen och sår saker och ting. Och det är ovännen, står det där. Vi läste det. Medan folket sov kom hans ovän. Människosonen har en ovän som också är verksam som såningsman. Men överallt där han går fram så sprider han saker omkring sig som växer upp och blir andra människor till fall och leder människor att leva i laglöshet. Den ovännen, säger Jesus i förklaringen sen, är djävulen rakt upp och ner. Och det som är märkligt är faktiskt att den här ovännen nämns bara i förbifarten. När sen allt ogräs ska rensas ut, man skulle kunna tycka att det skulle stå någonting om att människosonen skulle straffa den här ovännen eller någonting, men det sägs ingenting om det. Det sägs på andra ställen däremot. Men han nämns som grundorsaken till allt ogräs. Den slutsatsen kan vi dra i alla fall. Och folket som sov här när ovännen kom och sådde ogräset, vi vet inte riktigt vilka de är. De beskrivs inte närmare. Möjligtvis är det samma personer som kallas som tjänarna, husfolket, va? Och i liknelsen har de den enda uppgiften är att de observerar vad som har hänt i åkern och så rapporterar de till sin herre. Vi vet inte vilka de är, om det är änglar eller någonting sånt där. Men det är en del aktörer här. Vi har en människoson som sår en god säd. Vi har en ovän som sår en dålig säd. Det finns något folk inblandat i det här. Och det är här man ser att bilderna inte får pressas. Vi behöver hitta på saker för att förklara det här för långt. Då kan det bli tokigt. Men så finns det en grupp till. Skördemännen. Änglarna. Och de ska Jesus sända ut vid tidens slut för att ett, rensa ogräset, och två, samla vetet i ladan. Det är det han säger. Så det här är förutsättningarna för den här spelplanen. De här som agerar i den här liknelsen. Sen så ser man väldigt tydligt i den här liknelsen. Det finns tre stycken tidsperioder. Och det är precis som i naturen. Och det som är fantastiskt. Vi har sådd, växtperiod och skörd. Det talar Jesus om här. Och det är så i alla åkrar, va? Man sår och sen får man vänta medan det växer och sen får man skörda. Och det är fantastiskt att Jesus använder bilder som människor kan förstå. Till och med jag kan begripa det som inte är en bonde. Att det finns sådd, det finns växt och så finns det skörd. Och alla de där tre måste man ha med. Och det är likadant i våra liv. Nästan allting vi gör fungerar så. Vi startar någonting, vi initierar någonting, vi sår någonting. Och sen är något som måste växa eller mogna eller hur vi nu uttrycker sig. Och sen får vi, om saker och ting går rätt, får vi skörda. Har vi gjort ett bra jobb här, då kan det bli bra här borta. Om det där inte blev bra, då blir heller inte det här särskilt bra. Precis så är det, va? Vad vi sår får vi också skörda. Så det finns alltså tre perioder. Och nu har jag faktiskt kollat med en bonde i Västergötland. Vad kallas den här perioden mellan sådd och skörd? Det heter växtperiod. Jag gissar det nästan rätt. Jag smsar en bonde där nere och frågar. Och de här tre faserna finns med när Jesus ska förklara hur Guds rike fungerar. Och det första då är sådden. Och vi ska gå igenom de här tre och sen ska jag säga amen. Och sen ska jag lämna det här åt er att fundera över sommaren. Vad sa han egentligen? Gå gärna in och lyssna på det här och läs det här fram och tillbaka. Kanske vill Gud uppenbara någonting för det som inte jag har sett. Under sådden så gäller följande. Människosonen sår god säd i sin åker. I den här liknelsen så är den goda säden inte ordet, budskapet om riket, utan människor som redan är eller som blir Guds barn. Det är rikets barn det är frågan om. Jesus vill alltså att människor ska bli frälsta, för då blir de en del av den goda säden. Överallt där människor blir födda på nytt sker det här, den här sådden. Överallt där människor kommer till tro. Och i någon mening så pågår den här sådden egentligen då hela tiden. Fram till att Jesus kommer tillbaka så sår han hela tiden över hela vår jord. Där människor kommer till tro. Men på liknande sätt är den här ovännen också verksam i att ständigt så in ogräs i alla möjliga sammanhang. Hade man tolkat det här som församlingen, för det kan man göra delvis då. Då hade det handlat om att vi kan få ogräs i Guds rike. Men vi ska se det här i ett bredare perspektiv. Jesus talar här om åkern som världen. Och den här ovännen som sprider sitt ogräs, han är verksam överallt. Han angriper församlingen, ja, men samhället är stort också. Och tittar du på de problem vi har i samhället idag, så kan du säkert spåra många av de sakerna till sånt som gjordes för 30, 40, 50 år sedan. När människor fattar olika beslut i olika sammanhang. Och när du ser på den långsiktiga frukten så förstår du, här borta gjorde man fel. Här fattar man ett felaktigt beslut. Och det får vi skörda nu. Dåliga saker för. Så det här är något som pågår hela tiden. Men vad vi ska lägga märke till när det gäller sådden, det är att det är två stycken detaljer. Pressa inte dem, men det finns faktiskt, jag tror jag, lärdomar här. Den här ovännen kom och sådde in ogräset medans folket sov. Ser ni det? Och här är någonting, om vi applicerar det på församlingen, så bör vi får inte vara naiva. Guds barn får inte sova. Därför att då kan ovännen komma medan vi sover. Och så, inte bara i världen, utan mitt ibland oss också. Förstår ni vad jag är ute efter, va? Åken är inte församlingen här, men församlingen finns i världen. Och överallt där det finns god säd så finns det en församling, va? Och när ovännen då kommer, om folket sover, då ser vi kanske inte när den här sådden kommer ut. Så att en viss vaksamhet måste vi ha. Och det gäller inte bara församlingen, det gäller överallt. Är man inte vaksam, i Lindesberg så fanns det en äldstebroder där som jag aldrig hann träffa. Han var död när vi flyttade dit. Men människor sa om honom att han hade en alldeles speciell förmåga att när det var någon fråga som skulle avgöras, så hade han en alldeles speciell förmåga att nästan se in i framtiden. Vad får det här för konsekvenser om 10, 15, 20, 30 år? Och då kunde han, trots att det kanske såg bra ut i det korta perspektivet, så kunde han säga nej, jag är rädd för att om vi gör så här nu, så kommer det att leda till förödande konsekvenser när det blir så här längre fram. Och därför kunde han säga nej, folk kunde bli jättearga på honom. Men det visade sig väldigt ofta sen, efter just 20, 25, 30 år, då sa människor som var med när frågan avgjordes, tänk att han hade rätt i alla fall. Hade vi gjort så där då, då hade vi fått skörda ogräs nu. Va? Så vi i Guds församling och sen i hela samhället, man får inte vara naiv. Man får inte sova på sin post. Utan vi måste veta och tänka, okej, det vi sår nu, är det ogräs eller är det god säd? Blir det bra det här i längden? Mycket, mycket viktigt. Den andra detaljen, och det är det som är så märkligt i den här berättelsen. Skillnaden mellan den goda och den onda säden syntes inte omedelbart. Åtminstone inte för husfolket. Till exempel i en församling kan en ond sådd inte märkas direkt men på lång tid. Efter lång tid får oöverskådliga konsekvenser. Här behöver vi en profetisk klarsyn. Jag kommer tillbaka till det här. Att det är inte alltid man ser skillnaden direkt. Jag kommer till det strax. Men det här var sådden. Nu går vi in i växtperioden. Och under den gäller någonting. Och det här som är väldigt, väldigt märkligt. Både den onda och den goda sådden växte fram till skörden. Ser ni det? Låt båda växa fram till skörden. Det som sås in i en lämplig jordmån kommer att växa. Bara det får rätt förutsättningar. Och här står den goda och den onda säden dessutom i samma åker. Så de växte tillsammans. Och detta är nästan provocerande, men i grundtexten används ett ord som betyder att växa sida vid sida. Är ni med på det? Och här är så viktigt att vi förstår att åken inte representerar församlingen rakt av. Gud har aldrig tänkt att god säd och ogräs ska växa tillsammans i församlingen. Aldrig tänkt det. Utan får vi en problem i församlingen måste vi ta itu med det. Men ibland kan det bli svårt att bli av med det därför att det har... Rötterna har gått så djupt ner och vi kan hamna i den här situationen att det blir svårt att rensa ut utan att skada resten av församlingen. Utan det här handlar om bredare perspektiv i världen. Alltså ont och gott får växa tillsammans, säger den här herren till åken här. I världen gäller det. Och jag tycker det är ganska jobbigt. Det blir någon slags samexistens här. Ont och gott kommer att växa tillsammans i världen. Det är så som Jesus beskriver det här. Men det finns ledtrådar här till varför så måste ske. För det första är, och där kommer jag tillbaka till skillnaden här. Skillnaden mellan ogräset och vetet syntes först när vetet gick i ax. Säger texten också. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. På ett möte i Ljustorp som var den församling där jag jobbade 2011 till 2013 så fick vi en lektion en gång av en bonde som heter Eskil som bor där uppe. Han hade mycket att berätta om lantbruket och han sa det att det finns ogrässorter som är så likt den ursprungliga säden att det går inte att se skillnaden på det yttre förrän precis innan man ska skörda. Det är helt omöjligt att titta bara på ytan. Och det här vet lantbrukarna och det är det Jesus är ute efter här också. Och det är det här som blir så jobbigt, va? Att hur ska vi kunna se skillnaden mellan ont och gott när det nästan på ytan ser likadant ut? Vi skulle ju vilja att det som är ont, ogräset, det syns väldigt tydligt. Maskrosor, det ser man direkt. Det är lätt att rensa bort, va? Men låt oss säga att vi hade ett ogräs som var precis lika vackert som våra rosor. Men det är precis innan det mognar och spricker ut. Det är först då vi ser att det är ogräs. Och det är det här som är det förädliga i det. Alla lantbrukare vet att det finns ogrässorter som är sådana. De imiterar precis. Men när frukten kommer fram. Då ser man skillnaden. Och jag var med i församlingen när det kom in människor som har verkat väldigt, väldigt andliga. Nu är jag inte åken församlingen återigen. Men de har kommit in, de har fått stort inflytande, de har varit väldigt duktiga, de har varit drivande, de har hittat på saker och människor har visat dem ett odelat förtroende. Och så helt plötsligt, när de har kommit in och fått ett stort inflytande så har det börjat hända mycket märkliga saker kring dem. Och det har blivit nästan fullständigt omöjligt att stoppa deras framfart. Vad är detta? Jo, det är ett ogräs som kommer in. Och det växer tillsammans med de goda. Och det är först när frukten kommer fram som man ser vad det var. Nu är inte, Gud har inte lämnat oss hjälplösa. Det finns andliga gåvor som gör att vi kan se skillnad. Men på det yttre så är det inte alltid lätt att veta. Vad är det här? Är det här god säd eller ogräs? Här måste Gud hjälpa oss i församlingen. För i världen kommer det alltid vara så att god säd och ond säd växer bredvid varandra. Och sen någonting som är så provocerande. Jag tycker nästan att Jesus, han provocerar mig när han säger så här. Men det står ju här. Båda fick tillåtelse, alltså både god och ond säd, fick tillåtelse av såningsmannen att växa fram till skörden. Ser ni det? Tjänarna blev oroliga när de såg ogräset växa sida vid sida. Och när du och jag ser i världen hur det är, hur ondskan breder ut sig. Och vi kanske får in sånt som vi upplever som ogräs i församlingen till och med. Så känner vi måste rensa ut det här så fort som möjligt. Men då säger den här herren på ett mycket märkligt överraskande sätt. Nej, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Jag tror att poängen är här. Det går inte alltid att ta bort ondskan i förtid utan att skada den goda säden som står på tillväxt. Och det beror på att även om den onda och den goda säden är helt olika på insidan och bär helt olika frukt i längden så delar de samma åker. Deras rotsystem sitter i samma mylla i någon mening. Och på något sätt så kanske de är till och med invecklade i varandra. Men om du drar upp ett grässtrå vet du, så kan du få upp ett till. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt svårt att rensa ogräset utan att få med sig det andra. Och det här är nog förklaringen till någonting som människor tycker är så svårt i världen. Man säger, om Gud är god, hur kan det finnas så mycket ondska i världen? Hur kan Gud tillåta det? Och det är just det här som är förklaringen. Om Gud skulle direkt straffa all ondska, ta itu med den och rensa ut den, vad händer då med alla de människor som precis har blivit födda på nytt, börjat växa i tron, inte är fullkomliga på något sätt, fortfarande begår fel och brister, inte ens de skulle bestå? Är ni med på vad jag säger? Därför, av omsorg om den goda säden, så låter Gud både god och ond säd växa sida vid sida. Och inte tillsammans på det sättet de är kompisar, men sida vid sida. Fram till skörden. För rycker vi upp en blomma vi vill spara, va? Då måste vi plantera om den direkt, eller hur? En sommarsalm som vi sjunger så här års. Där talas det om denna omplantering, eller hur? Det står så här. I paradis han huld och vis mig sist skall omplantera där inget vissnar mera. Känner ni igen det? Det är precis det jag frågar om. Det måste få växa färdigt innan Gud kan skörda både ogräset och den goda säden. Och först då ska vi planteras om i himlen. Det kanske är överflödigt att påpeka, men sina liknelser framhåller Jesus att han förväntar sig att den goda säden faktiskt ska växa, eller hur? Låt båda växa tillsammans, säger han. Det innebär att Jesus förutsäger att ondskan kommer att breda ut sig. Men han förväntar sig också att du och jag ska växa. När vi har blivit god säd så menar han det ska skjuta upp och bära ax och frukt. Det är så vi vet, mina vänner, att vi har blivit ett Guds barn. Det är fantastiskt att få bedja till Jesus den där första gången. Och få uppleva hur han rör vid oss. Och få uppleva att han föder oss på nytt. Och få ta del av Guds andes kraft. Men det som avgör om jag till slut ska planteras om i paradiset. Det är att jag fortsätter att växa ända fram till skörden. Det är det som Jesus frågar efter. För Johannes 3:16, där står det ju att de som fortsätter att tro på honom inte ska gå under och ha evigt liv. Verbformen säger oss det. Slutligen kommer skörden då. När allt sådd är avslutad och allt vuxit färdigt, då är det dags att skörda. Vad händer då? Det första gäller att den sker vid tidsålderns slut. Ser ni det? När Jesus förklarar här säger han: skördetiden är tidsålderns slut. Det är en del som citerar det ur sitt sammanhang och säger: den stora väckelsen kommer i tidsålderns slut. Jag skulle välkomna den stora väckelsen om Jesus har tänkt sända en sån. Det gör jag gärna. Men det är inte vad den här texten handlar om. Den utlovar inte det. När det talas om skördetiden här, då betyder det att både ont och gott ska växa fram till den yttersta dagen då Gud ska skörda allting. Och vi ska få en ny himmel och en ny jord. Det är vad den här texten handlar om. Sen finns det andra texter som talar om vad som ska hända i den sista tiden, om det ska bli väckelse eller inte. Men vi lämnar den frågan. Så här handlar det inte om en skörd i bemärkelsen väckelse, utan om en skörd i bemärkelsen separation mellan ont och gott och en slutgiltig dom. Där både ont och gott har fått växa i lugn och ro fram till den yttersta tiden. Och skörden börjar då skördens herre ger befallning till sina skördemän, änglarna. De är Guds särskilda redskap här. När ogräset och vetet ska separeras från varandra. Läser man Matteus 24:31 så står det att Jesus ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun. Har ni läst det? Och det är samma basun som nämns för första Thessalonikerbrevet också. Så när änglarna sänds ut här och skörden ska genomföras, så säger Jesus i Matteus 13 där: när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Och i förklaringen säger han sen: människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla de som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med. Så det sista som händer i den här tidsåldern, det är att Jesus en gång för alla tar itu med allt som är ont. Allt det som orsakar att du och jag snavar och faller. Alla företeelser, alla ideologier, alla människor, allting sådant som du och jag, om vi vill leva för Gud, när vi möter det så känner vi att de sakerna frestar oss att göra saker som är mot Guds vilja. Det första som händer på den yttersta dagen är att Gud kommer att ta itu med det. Han kommer att rensa hela åken från ogräs. Och det är dramatiska bilder som används här. Binda dig i knippen och slänga dig i den brinnande ugnen. Då har Guds tålamod varit så långt med mänskligheten att nu finns det inget annat att göra än att ta itu med ondskan. Det som människor vill att Gud ska göra. Men väldigt ofta så säger människor till Gud så här: Gud, lös alla världens problem så att vi kan fortsätta leva utan dig sen. För dig vill vi inte ha med att göra, men vi vill att du tar bort allt det onda. Men problemet är just att vi blir onda när vi inte lever med Gud. Det gäller att välja sida. Vill jag vara ett ogräs eller vill jag vara den goda säden? Så ogräset måste bort först. Sen ska vi samlas, står det, i hans loge. Han har varit på logmöte någon gång. Gammaldags väckelsemöte i en gammal lada eller något sånt. Nu tror inte jag att det är det som avses här. Men jag kommer tänka på det när jag står här. Fantastiskt. Vetet ska samlas i hans loge. Det finns alltså ett hus. Fadershuset. Det till Gud har Jesus har gått för att förbereda rum för dig och mig. Där ska han samla in all sin skörd. Och vill vi tillhöra honom får vi följa med dit. Och då står det också: då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Fantastiskt. Så om jag ska sluta nu, så ska jag bara säga så här. Jag funderar på varför Jesus egentligen berättar den här liknelsen. Och jag tror att poängen för honom är att berätta just varför Gud låter både ont och gott växa i världen fram till skördens tid. Vi ser mycket omkring oss som tar modet ur oss. Vi undrar, varför gör Gud ingenting? Gud gör väldigt mycket, och ondskan kan bara operera inom de ramar som han sätter upp. Allt som djävulen ville göra mot Jobb var han tvungen att be om tillåtelse först. Djävulen kan ingenting göra utan att Gud tillåter det. Och det sker alltid inom vissa ramar. Men för att Gud ska kunna frälsa dig och mig, så tar han en annan väg än den direkta konfrontationen med ondskan. För då måste han förgöra den. Och då förgås du och jag också. Därför att vi i oss själva är inte goda. Därför måste det gå den här vägen. Och även om vi tycker det är jobbigt. Både gott och ont växer bredvid varann i världen. Inte i församlingen, men i världen. Församlingen är någonting helt annat. Där gäller det att vara uppmärksam på ogräsen som kommer in. Genomskåda det. Och inte bli lurade. Och människor anklagar Gud för en massa olika saker. Men min bibel säger mig det. Att när vi väl är framme vid den här skördedagen, då ska allt uppenbaras som människor bär i sina hjärtan. Och varje tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Och jag är övertygad om att när Gud verkligen tar itu med allt det här, så kommer ingen kunna säga att han var orättvis. Varje tunga ska bekänna att han är Herren och ge honom ära. Även de människor som tyvärr då går förlorade. Detta var lite grann om ogräset i åken. Vi får avsluta med att lyssna på vad Jesus säger. Han säger i kapitel 13 i vers 9 och i vers 43 så här. Hör du som har öron. Och så vers 43. Hör du som har öron att höra med. Det är viktigt att vi lyssnar. Och så får vi be Gud att hjälpa oss att förstå det här. Och leva efter det. Amen. Jesus Kristus, tack att du är människosonen som sår god säd i världen. Och jag ber att du ska hjälpa oss. Jag ber att varje ord som har kommit ur min mun som inte stämmer med ditt ord ska falla platt till marken och förgöras. Och hjälp mina vänner att pröva allting. Hjälp oss att hålla det som är gott kvar i våra hjärtan. Och växa i nåd och kunskap om dig. Jag vill be om särskild välsignelse över den semestertid som vi redan är inne i och som ligger framför. Låt oss växa, Herre Jesus. Jag ber att vi får växa som en god säd och får bära frukt, Herre Jesus. Och som ber jag för vår församling här. Du ser att ofta har vi utsatts för att det har kommit ogräs som har slagit rot mitt ibland oss och vållat stor skada. Men jag ber att du ska utrusta oss med urskiljningens gåva så att vi kan se detta och inte bli lurade. Tack att i din församling, där ska det inte växa ogräs, där ska det vara en god säd som växer. Sen ber jag, Herre, för människor som finns runt omkring oss här idag, i Jönåker, hela Kiladalen, hela Sörmland. Herre, låt människor förvandlas från ogräs till god säd genom att de hör ditt ord och kommer till tro på det och omvänder sig. Ber om detta i Jesu namn. Amen. 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 Tack och lov. Det tog inte 7 minuter, det tog 44 minuter. Men ni får ursäkta mig. Det blev så. Vi har en stund av bön här innan vi kanske sjunger någonting. Var frimodiga, led i bön om ni vill.